Tack så mycket för förmånen att få komma hit, få möta er och få presentera och hoppas jag samtala kring ett så här viktigt ämne. Att tolka Bibeln. Ska vi be när vi fortsätter? Herre, jag vill tacka dig för att vi får den här kvällen tillsammans. Tacka dig för att vi har ditt ord. Att du inte är en tyst Gud utan att du har talat och kommunicerat med oss. Ber dig att du den här kvällen ska förnya vår iver och vår längtan efter att förstå ditt budskap, ditt ord och att tillämpa det i våra liv. Ber dig att du ska stärka vår kärlek till sanningen, att du ska värma vårt hjärta, vår inre människa den här kvällen. I ditt namn Jesus ber jag. Amen. Den kristna tron bygger ju på det fantastiska påståendet att Gud inte är tyst. Att människan inte är utlämnad åt sina egna funderingar över varför vi finns och vad det här livet går ut på eller vart allting är på väg. Utan att Gud har talat. Att det finns en kommunikation från den som vet. Det som är så kännetecknande för oss människor det är ju att vi är begränsade, vi är små. Vi överblickar bara en oerhört liten del av tillvaron. Vårt eget liv är så litet, så smått jämfört med kosmos som helhet eller historien som helhet. Och vi har egentligen noll överblick, om man ska vara ärlig. Vart vi kommer ifrån eller vart vi är på väg eller vad som händer just nu. Det gör all skillnad i världen ifall det finns en kommunikation från Gud. Som om han finns förstås har hela överblicken över var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och vad som sker just nu. Och hur vårt liv i så fall passar in i den stora bilden. Jag tror de flesta, oavsett om man är kristen eller inte, skulle kunna hålla med om att det här är ju alldeles underbart goda nyheter. Ifall det skulle finnas en kommunikation ifrån Gud. Det som sen ligger bakom den här kvällens ämne, det är ju någonting som ofta läggs då i andra vågskålen. Den negativa vågskålen. Okej, här finns anspråk om en uppenbarelse från Gud. Fast å andra sidan verkar den vara så vag och otydlig och svår att vi har klart begränsad nytta av den. Därför att människor tolkar den så olika. Som om det inte gick att liksom använda den egentligen. Jag kan tycka att jag möter en hel del uppgivenhet just inför möjligheten att förstå den bibliska uppenbarelsen. Man kan ju säga att vi överhuvudtaget i vår tid så ställer vi detta som en seriös fråga. Finns det en sann, en rätt tolkning av en text eller för den delen av ett skeende, en händelse? Kan man verkligen säga att detta är den riktiga tolkningen? Från en mängd filosofer, från en mängd intellektuella håll så ifrågasätter man detta. Och på mer folkligt plan så möter vi det här väldigt ofta. Ah, det där var din tolkning. Vilket ju betyder man kan lika bra tolka det på det här sättet eller det här sättet eller det här sättet. Alltså vad som är den rätta tolkningen kommer vi inte åt utan vi kan göra vår egen. Och det viktiga är kanske att det verkligen är vår egen, att det är någon sorts genuin tolkning. Att det är min tolkning, att jag inte har, att jag inte oreflekterat har tagit över den från någon annan. Det får, en tolkning har maximalt värde om den är liksom personligt förankrad. Inte om det är den rätta eller sanna tolkningen. Väldigt mycket av det här ifrågasättandet och möjligheten att kunna tolka. Det har ju växt fram utifrån det faktum som alla kan iaktta. Att vi gör olika tolkningar. Det gäller tolkningar av vad som har skett i människans historia. Och det gäller inte minst tolkningen av den här boken. Av Bibeln. Om man läser kyrkans historia så ser man att det är inte enhetligt på alla punkter. Långt ifrån. Utan kristna har förstått budskapet här på olika sätt. Och vi ser idag i kyrkan att den är mer splittrad än den någonsin har varit när det gäller frågan om vad påstår den här boken egentligen. Och då växer den här känslan fram att det finns en enorm mångfald av tolkningar. Slutsats, det går inte att säga att en tolkning är bättre eller rättare eller sannare. Det finns bara olika tolkningar. Det är inte bara så att man ifrågasätter möjligheten av att hitta en sann eller rätt tolkning. ganska många skulle se själva egentligen sökandet efter det som någonting negativt. Att hävda att det här är den bästa tolkningen, det ses ofta som någon form av maktanspråk. Alltså att det är att godtyckligt försöka få makten över andra människor. Att man hävdar att det här är rätt, det betyder jag vill få dig att böja dig under mig och mina anspråk. Och det här är väldigt känsligt. Alltså man uppfattas som en auktoritär och förtryckande person om man gör anspråk på att det här är faktiskt den riktiga tolkningen. Så, i stora delar av vår kultur så har vi det här ifrågasättandet av möjligheten till sann eller rätt tolkning. Jag är väldigt kritisk till hela det här förhållningssättet. Jag ifrågasätter inte det faktum att det finns en mängd olika tolkningar, men jag ifrågasätter att slutsatsen av det är att det inte är möjligt att argumentera för vad som är en rimlig, god och bland alternativen den bästa tolkningen. Och det finns faktiskt i vår kultur en mängd områden där vi praktiskt taget alla i kulturen verkar vara överens om det. Jag kan bara tänka på en sån sak som Förenta Nationerna, som ju har en relativt hög status också i den postmoderna kulturen. Där skriver man en mängd internationella fördrag och dokument som anses allmänt förpliktigande och som har en viss innebörd och som man kan bryta mot. Och som stater och nationer får en massa skäl för om de bryter mot vad de här konventionerna påstår. Man har inte levt upp till dem, det som man har ratifierat, som det väl så fint heter. Ja, allt det där bygger på att det faktiskt finns en rätt tolkning av FN-dokumenten. Att de betyder någonting visst och inte någonting annat. Man kan inte ställa sig upp i FN och säga för oss betyder det här. Och så säga motsatsen till vad själva texten faktiskt säger. Och som var intentionen när man antog det här fördraget. Tänk på globaliseringen som ju påverkar allt fler på individplan. Vi reser. Det intressanta är att när vi kommer till ett annat land så verkar vi räkna med att man kan kommunicera också över kulturbarriärer. Att man ska kunna tala eller åtminstone på något sätt kommunicera med de som står i hotellobbyn eller de som serverar på en restaurang eller de man möter på flygplatsen. Att allt är inte bara tolkningsfrågor, utan trots att vi kommer från olika delar av världen, har olika förstahandsspråk, så är det möjligt, även om det ibland är svårt, så är det fortfarande möjligt att kommunicera. Eller tänk på en sån central del som vetenskapen. Det har varit mycket rabalder kring detta att doktorsavhandlingar då skrevs också i Sverige i huvudsak på engelska. Anledningen till det är ju att forskare över hela världen vill få tillgång till, så att säga, den som forskar här vill göra sin forskning tillgänglig till för andra forskare. Och andra forskare vill förstås hänga med vad som sker globalt. Och därför så får vi forskningsrapporter på engelska. Men hela det tänkandet bygger ju på att det är möjligt att läsa forskningsrapporter över hela världen, förstå dem, tillämpa dem, kritisera dem om de är felaktiga. Men ja, det verkar som vi räknar med att tolkning är möjlig. Så här har vi någonting väldigt motsägelsefullt. Vi har två kulturströmningar som spänner helt mot varandra. Den ena som säger att tolkningen är inte möjlig. Den andra där vi i huvudsak agerar praktiskt och där vi alla visar att tolkning är möjlig. Och jag är alla gånger inför den senare linjen. Det är möjligt att föra ett meningsfullt resonemang kring tolkningsfrågor. Jag är för övrigt involverad just i dagarna i en tolkningsfråga. Jag tror jag hoppar över det. En tolkningsfråga som handlar om vad menas med att vara förälder? Det är så här att Röda Korsets ungdomsförbund har gått ut med ett pressmeddelande där de kritiserar den kampanjen som jag är med och leder som heter Bevara äktenskapet. Och Röda Korsets ungdomsförbund har då i ett pressmeddelande gått ut och det har de anklagat oss för en massa fullständigt ogrundade saker. Och sen så säger de att vi misstolkar barnkonventionen. Ett pressmeddelande den 30 mars. Och de skriver så här. Ska ni få läsa deras pressmeddelande. Det går kanske knappt att läsa. Jag vill se. Ja, här ser ni det i alla fall. Så ser pressmeddelandet ut. Vi ser. Nej, okej. Okay. Då får vi gå tillbaka den. De säger följande. Ska vi se därifrån. Bland annat hävdar undertecknarna att barnkonventionens artikel nummer 7 säger att barnet så långt det är möjligt ska få omvårdnad av både sin mamma och pappa. Detta är intressant. Enligt artikel 7, rätt till namn och nationalitet, har barnet rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdnad av dem. Texten är alltså könsneutral och skillnaden är avgörande. Så säger de. Den texten som vi då diskuterar här, det är den här texten ur barnkonventionen. Röda Korsets ungdomsförbund hävdar att den är könsneutral och vi hävdar att den inte är det. Du kan väl prata med din granne, den som sitter bredvid dig, om vad är en rimlig tolkning av denna text? Är denna text könsneutral eller är den det inte? Ta 2 minuters break här och diskutera denna fråga. Hur ska man förstå barnkonventionens text? Ja, så, okej. Okay. Där står så här. Barnet, det är artikel 7 i barnkonventionen. Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och ska ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem. Ja, jag ska inte förhöra er på er argumentation. Min uppfattning är ju så här att denna barnkonventionen här säger att ett barn omedelbart efter födelsen har ett antal rättigheter. Rätt till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt rätt att få vetskap om sina föräldrar. Och det är klart, bara ordet förälder kan ju ha 2 olika betydelser. Det kan vara de biologiska föräldrarna. Varje människa har sitt upphov i en man och en kvinna. Det finns en mamma och en pappa till varje existerande människa. Men vi använder också förälder i en sociologisk betydelse. Den som de facto tar hand om, uppfostrar ett barn. Så förälder, bara själva ordet, har de 2 innebörderna. Men i barnkonventionen här är det ju alldeles uppenbart att det inte är den sociologiska föräldern man har rätt att få vetskap om. För varje barn vet vilka föräldrar man växer upp med, eller hur? Ni har aldrig träffat något barn som undrar över den frågan. Vem är det som uppfostrar mig? Alltså det är ingen fråga som man har, det vet man. Det kan vara massa strul där och så, va? Men på kunskapsområdet så vet man det. Det stora traumat för många människor, det är ju att frågan om ens biologiska upphov inte är klarlagt. Och det barnkonventionen säger, det är ju att där det är möjligt så är det väsentligt för ett barn från födelsen. Man ska ha rätt att veta från vilken man och vilken kvinna, och det behöver man inte uttrycka här, utan man kan säga från vilka föräldrar man kommer. Det är alldeles glasklart i sammanhanget, menar jag, vad som är den rätta tolkningen. Och om man sen tittar historiskt när barnkonventionen skrevs och hur diskussionen fördes, så är det alldeles uppenbart. Det är bara den som har politiska motiv att närma sig frågan från en annan synvinkel som uppfattar detta som en ambivalent text. Det är min övertygelse. Ja?
Får jag fråga, hur ska du säga detta till en barn som föds med 2 mammor? Exempelvis.
Ja, inget barn föds med 2 mammor. Däremot så är det ju, finns det ju människor som växer upp med 2 kvinnor, eller växer upp med 2 barn, eller växer upp med 1 förälder och så. Och det är en helt annan fråga.
Har det här barnet rätt att få veta vem som är den biologiska pappan?
Ja, det är ju det som barnkonventionen vill slå vakt om. Jag tror vi gör så här, själva min poäng är det här att diskutera denna sakfrågan. Det här var ett aktuellt eftersom jag just innan jag gick hit har skrivit brev bland annat till Röda Korset och till en del tidningar i den här frågan, så tyckte jag det var en intressant fråga om tolkning. Sen kan vi gärna efteråt ta upp om vi vill ha en diskussion kring den här sakfrågan, kring föräldraskap och så. Det som är en grundförutsättning om man ska tolka någonting, det är en villighet att faktiskt läsa texten och att lägga så långt man kan sina egna önskemål om vad texten ska säga åt sidan och försöka lyssna in själva texten. Det är all tolknings grundförutsättning. Sen får man då ta ställning till om man vill säga ja eller nej till texten, om man vill bejaka den eller kritisera den. Men om man ska komma någonstans måste man vara villig att läsa texten. Och det är min kritik då mot Röda Korsets ungdomsförbund, att jag tycker inte de har läst texten. De har en politiskt korrekt spontan reaktion som de framför. Man kan säga att ett mer kyrkligt exempel, det är vår avgående ärkebiskop som ju skrev en bok om Jesus som heter Ecce Homo. Där min grundkritik mot delar av de resonemangen är att jag undrar i vilken mån K.G. Hammar i sina resonemang i den boken verkligen har läst evangeliernas texter. Jag frågasätter inte att han har läst dem, men i de resonemangen. Han skriver till exempel så här: att vara lik Jesus är att följa honom och vilja leva i den omotiverade kärlekens livsform som inte kan dra gränser. Det unika med Jesus skulle i så fall vara hans universalitet, han fortsätter sen. Längre fram, också för mig är Jesus unik, men min förståelse har alltmer kommit att bli att det unika med Jesus är hans inklusivitet, hans ovilja eller rent av oförmåga att dra gränser. Och då måste jag fråga mig, hur kan man läsa Matteus 23? Ve er, och Jesus håller på väldigt länge, och drar knivskarpa gränser mot de skriftlärda, mot fariseerna, mot de hårdhjärtade, mot hycklarna, mot skrymtarna. Jag vet få skarpare gränsdragande texter i världslitteraturen än Matteus 23. Eller läs Johannes 8. Där man kan se Jesu ovillkorliga kärlek mot äktenskapsbryterskan som kommer till honom. Hans inkluderande hållning. Men där han är knivskarp mot de fördömande fariseerna. Ni är djävulens barn. Saker som man knappt själv vill säga, eller hur? Citera. Därför att det är sån knivskarp konfrontation. Och jag måste säga, det historiska materialet som vi har om Jesus från Nazaret presenterar inte en person med oförmåga att dra gränser. Man kan vilja ha den uppfattningen om Jesus, men den är ju ohyggligt svår att motivera utifrån textmaterialet. Så, om man vill komma åt vad texter säger, måste man vara villig att läsa texten, låta sig konfronteras i största mån med textens innehåll. Jag är inte naiv här och hävdar att vi kan nollställa oss helt, men vi behöver försöka lägga åt sidan så mycket vi kan av våra förföreställningar kring texten och söka lyssna in. Den som har skrivit det här, vad vill den personen säga? Och sen är det en process att ta ställning till detta. Jag kommer översiktligt här att presentera 8 punkter. Hoppas att tiden tar oss ända till punkt 8, men vi låter tiden bestämma så vi slutar innan ifall tiden går snabbare än punkterna. Om man ska förstå Bibeln så är det en väldigt stor textmassa, över 1000 kapitel, ett oerhört stort material. Om man då dyker in i en enskild text, en enskild bibelbok eller en enskild bibelvers, så kan man gå hur vilse som helst. Om man inte har med sig den huvudlinjen, det som man på engelska kallar the storyline eller the plotline, själva den stora berättelsen, historien, som det här lilla sammanhanget är insatt i. Bibeln är ju en berättelse som har ett sånt här stort övergripande perspektiv. Det handlar om att den här världen inte finns av sig själv. Det är en skapelse, någon har tänkt ut den. Det handlar om att i den här skapelsen har det skett ett fasansfullt uppror som har ödelagt allting som var från början. Och sen är det en delvis hemlighetsfull, delvis mycket spännande och delvis väldigt utdragen historia, så det går långsamt över lång tid, om att Gud har beslutat sig för att reparera det som upproret har slagit sönder. Och så börjar Gud agera och handlar med enskilda individer, Abraham, Mose, David, han bygger ett folk, handlar med det folket. Men alla de enskilda händelserna är relaterade till den här stora storyn om skapelse, uppror och frälsning. Genom storyn kommer det löften om upprättelse. Och de löftena börjar gå i uppfyllelse i Jesus från Nazaret. Ska man förstå de olika bibliska delarna så behöver man ha i bakhuvudet den här stora bilden av skapelse och fall och sen upprättelse. Läsa utifrån helheten. Det innebär att man, när man läser ett enskilt avsnitt, den individuella berättelsen, så behöver man se att den ofta är insatt i ett större sammanhang. Så man kan läsa en text om Abraham. Väldigt intressant. Det är insatt i en större berättelse om Abraham och hans liv. En berättelse som går över många kapitel. Och den berättelsen om hela Abrahams liv är insatt i en väldigt övergripande historia som sen går genom hela Bibeln. Så, läs utifrån helheten. Bibeln är på många sätt en oavslutad bok. Om man bara läser Gamla testamentet så är det en väldigt frustrerande läsning. Eftersom det påbörjas någonting som inte avslutas. Och det utlovas någonting som inte kommer. Men Gamla testamentet har fått sin fortsättning i Nya testamentet, där vi ser att viktiga delar av löftena går i uppfyllelse. Därmed blir det väldigt väsentligt att läsa Gamla testamentet kristologiskt. Att den här storyn som Gamla testamentet berättar om, den leder fram till Kristus. Och det är först i ljuset av vem han är som man kanske inte förstår allting, men man kan börja förstå lite mer av det som har lett fram till Kristus. Så mycket av Nya testamentet kastar ju ljus bakåt. Som någon har sagt väldigt tjusigt om kring just relationen Gamla och Nya testamentet. The Old Testament is the new concealed. The New Testament is the old revealed. Det Gamla testamentet innehåller Nya testamentet, men på ett fördolt sätt. Det Nya testamentet uppenbarar liksom den fulla sanningen om det som fanns i Gamla testamentet. Fortfarande är det så att Bibeln delvis är en oavslutad bok. Inte så att vi förväntar oss att det ska komma en ny uppenbarelse som ska läggas till, att vi skulle få en tredjedel. Men det är ju oavslutat på det sättet att allt har ännu inte gått i uppfyllelse. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Vi väntar på en stor dom. Vi väntar på upprättelsen av Guds rike i fullhet. Därför har vi inte hela historien ännu. Det tror jag är en av anledningarna till att vi på vissa delar kan kämpa med vår bibeltolkning. Alltså det är inte fullständigt avslutat ännu. När vi ser hur det kommer att avslutas tror jag att antal bitar som idag vi undrar över kommer att falla på plats. Så, det här är ju lite motsägelsefullt. Vi ska läsa utifrån helheten. Och samtidigt får vi vara medvetna om att den riktigt fulla helheten ser vi ännu inte. Eftersom det fortfarande finns löften kvar som ska gå i uppfyllelse. Om man tänker på detta att läsa utifrån helheten, så är det viktigt att vi har med oss detta att Bibeln är en uppenbarelse som inte faller ner från himlen vid ett tillfälle, utan som gradvis ges. Och som ett fint ord kallas för en kumulativ, en framväxande uppenbarelse. Där Gud ger mer och mer efterhand. Och så växer en bild fram. Och det är det som är viktigt, att man då, vi har med oss så mycket vi kan av det senaste som Gud har gett i Nya testamentet, för att förstå det tidigare. Att vi tror på en kumulativ, en framväxande uppenbarelse, det innebär inte att det är en utveckling i betydelsen från det primitiva till det sofistikerade, från det grymma till det kärleksfulla. Så presenteras det ibland. Det är ett ohållbart perspektiv som jag ser det. Det som vi möter i Bibeln, det är en fortskridande uppenbarelse i den mening att vi får löften och sen går de efterhand i uppfyllelse. Att det är någonting som är vagt. Om man läser första Mosebok så är själva frälsningstanken, den är ganska vag. Hur ska Gud göra detta? Det är antytt. Men det är inte speciellt tydligt hur Gud ska reparera det som gick sönder i syndafallet. Men efterhand blir det tydligare och tydligare. Det går från skugga till verklighet, för att använda Paulus uttryck. Det går från det som är ofullständigt till det som är fullkomligt. En fortskridande uppenbarelse. För det andra, vi måste läsa utifrån världsbilden. Vi lever i en kultur som är djupt präglad av upplysningstänkandet, där man har avsatt Gud, där man har tänkt bort, uteslutit det övernaturliga. Där det väldigt ofta har skett en förväxling mellan naturvetenskap, alltså det systematiska utforskandet av naturen, och naturalism, den filosofiska hållningen att naturen är det enda som finns. Och de två, det finns ingen logisk koppling mellan dem. Som kristen så är man 100% för naturvetenskap, det systematiska utforskandet av naturen och av naturens lagar. Men man är i total opposition mot naturalism, tanken att naturen är det enda som existerar. Som kristen är man ju övertygad om att det finns en gud, en andlig verklighet, ett upphov till den naturliga världen. Det som har hänt efter upplysningen, det är ju att allt fler har börjat tänka enbart inomvärldsligt, vilket också gäller delar av kyrkan, där man har tappat bort tron på en aktiv handlande gud. Vilket innebär att man inte längre kan ta till sig tanken på under, på uppenbarelse, på Guds handlande in i världen. Bara ta två högaktuella exempel. Biskop Spång, som var på besök i höstas här i Sverige. Kristen tro för en ny tid heter väl hans bok. Han föreläste i Kulturhuset. Jag var där och lyssnade på honom. Han tar uttryckligen avstånd för tanken på teism, tanken på att det finns en gud som existerar oberoende av människan, oberoende av skapelsen. Carl Reinhold Bråkenhielm, som är professor i Uppsala och som är ordförande i Svenska kyrkans teologiska kommitté, kom nyligen ut med den här boken som heter Gud och Darwin, känner de varandra? En dialogbok med en biolog. I den här boken så tar Bråkenhielm uttryckligen avstånd från teism, tanken på att det finns en gud som kan handla in i historien. Så han tror inte på Guds handlande in i historien. Vilket innebär att han tar avstånd från under, från det övernaturliga. När han kommer till frågan om Jesu uppståndelse så säger han att det kan ju en kristen inte förneka. Fast logiken i allt han har skrivit i boken hittills så långt innebär ju att den kan inte ha skett. Och om ni vill läsa någonting som är ett intellektuellt haveri så ska ni läsa avsnittet om hur han försöker behålla uppståndelsen utan att vara teist. Det är något av det märkligaste. För övrigt, väldigt klartänkt, rationell, logiskt argumenterande bok. Jag håller inte med i hans resonemang, men den är väldigt klar till den här punkten. Där han förstås borde säga att Jesus har inte uppstått. Därför att det är den logiska följden av allt han hittills har argumenterat för. Men han har inte modet, så uppfattar jag det, att ta det fulla steget av vad hans eget tänkande innebär på den punkten. Det är helt omöjligt att begripa sig på Bibeln om man inte räknar med att det finns en Gud. Eller åtminstone acceptera att de som har skrivit det här var djupt övertygade om att det finns en Gud som har agerat in i historien, som kan handla, som är fullständigt suverän över den natur han har skapat. Och här måste man, när man närmar sig de bibliska texterna, man måste göra ett mentalitetsskifte själv. Vi är så präglade av naturalismen i vår kultur. Man måste påminna sig om att det här är skrivet av människor som trodde att det fanns en gud på riktigt, som faktiskt kunde göra saker in i historien. Alla bibliska texter bygger på ett teistiskt tänkande, en gud som kan handla. För det tredje, man behöver förstå Bibeln utifrån framtiden. Här är en tidslinje. Mänsklighetens historia. Bibeln börjar ju med att Gud skapar ett människopar, och sen följer Bibeln hur mänskligheten utvecklas och följer de olika katastrofer som sker, och berättar sedan om hur Gud griper in. Så talar Bibeln om att vi är på väg, inte mot ingenstans, inte bara mot död och personlig utslocknande, utan vi är på väg individuellt och som mänsklighet mot den stora domen. När Gud kommer att ställa mänskligheten kollektivt och oss som individer till svars för vad vi har gjort med vårt liv och med den här världen. Den yttersta domen kommer att visa Guds godhet, Guds härlighet och hur Gud upprättar ett rike som ska bestå för alltid. Det kommer också visa Guds vrede, hur Gud separerar allt det onda från sin värld. Så det är en slutgiltig separation av gott och ont. Det som Bibeln berättar om, det som vi kallar för den särskilda uppenbarelsen i Israel, det som sker, man kan säga i princip från kapitel 3 i Bibeln och sen fram till Nya testamentets slut, det är ju att Gud på ett unikt sätt uppenbarar sig på vissa platser inför vissa människor och agerar till frälsning och agerar i vrede över det onda som människan har gjort. Och det som vi möter i Bibeln där, det är ju en illustration av framtiden. Att Gud på unika punkter visar vad som kommer att bli en universell verklighet när Jesus kommer tillbaka. Så vi kan ju läsa om straffdomar i Israel där människor bryter mot Gud och så kommer det en straffdom. De texterna ska man inte förstå så att Bibeln säger om en människa gör så så kommer alltid automatiskt den här straffdomen. För det kan vi bara konstatera att så är det ju inte. Massa människor har gjort om de synderna utan att de där sakerna har hänt, eller hur? Nej, det där är en illustration i människans historia på ett litet utsnitt av historien av hur det kommer att bli ytterst sett när Jesus kommer tillbaka. På samma sätt kan vi se Guds speciella välsignelser i olika situationer. Det är inte alltid att vi ser samma sorts välsignelse på det konkreta sättet när en människa lever i tro på Gud idag. Det är inget sånt automatiskt mönster. Det är en illustration av hur det kommer att bli universellt, globalt i framtiden. Därför ska man läsa ganska mycket texter i Bibeln som just som något som hjälper oss att förstå det som vi alla är på väg mot. För det fjärde, läs utan att döma någon ohörd. Att vara fördomsfull, det är ju att fälla en dom i förtid. Eller hur? Fördomsfull, då kommer domen innan man faktiskt vet hur det är. Och det är inte bara att vara fördomsfull, att fälla domar i förtid. Det ska man inte heller göra när det gäller de bibliska texterna. Det har varit en trend här nu under ett antal år att man totalsågar bibliska texter, totalsågar bilden av Gud. Man kan jämföra både Gud och Jesus med Hitler och Stalin och dra sådana fruktansvärda paralleller. Som i de flesta fall, som jag ser det, handlar om att man faktiskt har dömt de bibliska texterna, bilden av Gud, beskrivningen av Jesus i förhand. Det finns förvisso många svåra texter i Bibeln, många texter man kan reagera mot, men vi behöver ha med oss, tycker jag, ett perspektiv att inte döma varken människor eller Gud i förhand, utan försöka ta sig in i texterna för att se vad är det som motiverar Guds handlande. Till exempel finns ett antal texter där man kan reagera över Guds reaktion, över varför Gud handlar som han gör eller låter bli att handla. Och fundera över, finns det någonting i Guds karaktär som kan vara drivkraften till hans handlande? Finns det en moralisk motivering som faktiskt är en acceptabel, till och med en god motivering till varför Gud handlar som han gör? Väldigt ofta finns det det. Man behöver titta på de större sammanhangen som texten står i. En straffdom kan ryckt ur sitt sammanhang ser alldeles överdriven ut. Men sett i det stora sammanhanget den står i, om vi ser vad det är för ondska Gud straffar, så kanske bilden förändras ganska påtagligt. För det femte, läs utan kronologiskt snobberi. Det kronologiska snobberiet är ju att man tänker, vi är mycket bättre idag. Vi vet mycket bättre, vi är mycket mer moraliskt högtstående, vi är mycket mer etiskt känsliga. Hur kunde man göra så förr? Det där är en frestelse för varje generation. att leva i kronologiskt snobberi. Vi är bättre idag. Och det där är en fullständig myt. Människan genom historien efter syndafallet är i grunden samma skrot och korn. Om vi tittar på människans innersta, om vi tittar på våra bevekelsegrunder. Visst, vi har mycket mer kunskap på en mängd områden. Och det är klart att vi har en samlad etisk reflektion som har växt efterhand. Men om vi tittar på 1900-talet så har vi ingen anledning att sätta oss i högsäte. Eller om vi läser dagens tidning. Vem kan känna sig jättestolt över oss som kultur? Här behöver vi visa större respekt än vad vi ofta gör för författarna till de bibliska texterna. Vi finner fullständigt outstanding etiska perspektiv både i gamla och nya testamentet. Läs till exempel 3 Mosebok 19 om omsorgen om den fattige, omsorgen om invandraren, omsorgen om den vars omständigheter har kringskurits. Och jag lovar, ni hittar ingen modern text som står högre etiskt än 3 Mosebok 19. Eller läs Matteus 5, bergspredikan. Jesu utläggning av Guds vilja. Vilka etiska texter slår de när det gäller etisk känslighet? Om det är så här att de texter som vi finner i 3 Mosebok 19, Matteus 5, texter som går tillbaka till Mose och till Jesus, har ett så högtstående etiskt perspektiv, hur kan vi då med sån självklarhet underkänna andra texter? Att de bara är okunniga och moraliskt underutvecklade barbarer? Och jag tycker ofta att liksom domen faller alldeles för snabbt över andra texter i Bibeln. Om vi nu hittar sådana här högtstående etiska perspektiv i vissa delar av Bibeln, borde vi inte ge de andra delarna åtminstone en chans till? För det är uppenbart att vi kan inte komma undan det så enkelt som att säga människor vid den tiden förstod inte. Nej, det är uppenbart att de förstod precis alla etiska dimensioner som vi förstår idag. För det sjätte, vi behöver träna oss i att läsa utifrån litterär genre. Bibeln är en väldigt brokig skara texter skrivna under en lång tidsperiod och med väldigt olika litterära stilgrepp. Alla möjliga sorters stilarter finns i Bibeln och man behöver bli känslig för hur litteratur fungerar. Ett väldigt enkelt exempel, det är att ta skillnaden mellan 1 Mosebok 1 och 1 Mosebok 2, Bibelns två första kapitel, som avhandlar i grunden samma tema: vad gjorde Gud i skapelsen? Men där författaren har valt helt olika litterära stilgrepp. Kapitel 1 är högstämt, närmar sig poesi. Det är inte poesi, men det har väldigt högt stilvärde. Det går alldeles utmärkt att ha högläsning. Om man läser det och det är någon som kan läsa en texten och som har en vacker röst, så ger den texten ett emotionellt intryck på vem som helst. Det finns en kraft i texten. Den beskriver Gud med ett majestätiskt perspektiv, där Gud med bara sitt ord låter allting bli till. Kapitel 2 är fullständigt annorlunda, har helt annat stilvärde. Du kan inte alls få den stämningen om du skulle läsa den texten, även om du är duktig på att deklamera texter. Det är en naivistisk stil, barnsligt berättande, lite rörande. Gud är plötsligt placerad inuti sin skapelse. Han modellerar med sina egna händer, underförstått, fram människan och markens stoft. Han blåser in sin livsande i människan. Det är helt annan litterär stil, men som kommunicerar vissa saker som kapitel 1 inte alls kan kommunicera på det sättet. Hur nära Gud står människan. Den litterära stilen passar mycket bättre för att beskriva den personliga relationen som Gud vill ha med människan. Och så här kunde man titta på massor med ställen där den litterära genren har betydelse. För det sjunde, man behöver läsa utifrån textens adressat. Allt i Bibeln, som jag förstår det, är Guds ord. Och vi bör läsa det som sådant. Men allt i Bibeln är inte direkta påbud till mig. Till exempel tror jag inte att förbundet från Sinai i grova drag andra Mosebok till femte Mosebok att det gäller mig. Jag är inte de texternas adressat. Det är ett förbund som Gud slöt med Israels folk. Jag är inte jude. Tillhör inte Israels folk. Gud slöt inte det här förbundet med mig. Och i grunden tänker jag att ingenting i det förbundet är påbud för mig. Faktiskt inte ens de 10 lagarna, de 10 buden. Så jag som kristen är inte bunden av de lagarna. Jag följer inte de matreglerna eller offerreglerna eller sabbatsbudet. Däremot så läser jag dem som Guds ord när han slöt förbund med Sinai. Och jag läser dem för att förstå hur Gud tänkte om sin och folkets relation vid den tiden. Det som jag läser i mer betydelsen som påbud för mig, det är ju det som gäller det nya förbundet genom Jesus. Och därför läser jag i Nya Testamentet. Där finns för övrigt 9 av de 10 buden återupprepade. Medan ett bud är upphävt, nämligen sabbatsbudet. Så i praktiken så tillämpar jag ju då de 10 buden förutom sabbatsbudet, eftersom det finns i Nya Testamentet. Men jag tillämpar dem alltså inte för att de står i andra Mosebok 20, utan för att det är, i grunden kan man säga att det är en form av naturlig teologi. Det allra mesta där kan en människa förstå utan att det är skrivet någonstans. Och sen ser jag att det är formulerat också i det förbund som gäller mig i Nya Testamentet. Så det här behöver man fundera på, vem som är textens adressat. Vem talar texten till? Det finns en del texter som inte talar direkt till dig eller mig. Man ska ju till exempel passa sig för att kasta sig in i Jobs bok. Där kan det gå hur fel som helst. Där är det ju så att där är en massa personer som talar långa, långa tal. Tal som är adresserade till Jobb, inte till dig och mig. Och tal som dessutom, om man läser boken som helhet, innehåller alldeles felaktig teologi som både Gud och Jobb dömer ut. Så det där måste man ju ta på allvar, så man inte läser det som om det är någon sorts tilltal till oss. För det åttonde, titta, vi närmar oss ju slutet här. Börja med det tydliga. Alltså att arbeta i de bibliska texterna utifrån det tydliga och så ta sig mot det mindre tydliga. För det finns i alla texter saker som är nästan ofrånkomliga. Så man kan säga, ja men det här kan vi slå fast, det här säger texten. Och sen så finns det då ett antal andra saker som man ställer sig frågor till. Betyder det här eller det här? Hur ska vi förstå detta? Men att man då liksom börjar med att sätta ramen. Vad är det som är klart? Och att man då ger rätt proportioner. Så att det tydliga bör få större plats i liksom min tolkning av Bibeln än det mindre tydliga. Och där tycker jag nog att när vi tittar på kyrkans historia så har man emellanåt blåst upp sånt som man får säga, det här är inte helt glasklart, och gett det jättestora proportioner. Istället för att låta det ha lite mindre proportioner, just eftersom det är inte fullständigt glasklart. För ett kontroversiellt exempel. Nattvarden. Det är ju en punkt där kristna har tänkt väldigt olika. Och där har man verkligen stridit. Hur ska man förstå texterna om nattvarden? Tänk så att vi skulle vinna väldigt mycket om vi börjar med det som är tydligt. Och jag tror idag att om vi läser texterna om nattvarden så kan vi ganska brett i kristenheten bli överens om några saker kring hur vi ska förstå nattvarden. Att det är en måltid som sker på inbjudan av Jesus. Det är Herrens måltid. Nya testamentet använder det uttrycket. Det är han som har instiftat den och det är han som inbjuder till måltiden. Måltiden har en åminnelsefunktion. Jesus säger själv det. Gör detta till minne av mig. Det påminner oss, det vänder våra blickar tillbaka i historien. Det handlar om Jesu död och hans uppståndelse. Som i någon mening åskådliggörs genom brödet och vinet. Det är en åminnelsehögtid. Det är en gemenskapsmåltid nu med Kristus. Vi lever i ett nytt förbund där vi får del av välsignelsens bägare. Ett nytt förbund som ger oss syndernas förlåtelse och som därför innebär att vi har gemenskap med Kristus. En gemenskap som vi kan ha i nuet. Nattvarden är väldigt tydligt riktad mot framtiden. Det är en försmak och en förväntan. Jesus talar om det när han instiftar nattvarden. Hur han längtar efter den dag då han ska få dela det nya vinet. Vi tittar framåt mot upprättelsen när vi firar nattvard. För det fjärde så är nattvarden en tacksägelsemåltid. Vi riktar blickarna uppåt, vi tackar Gud, vi kallar det för eukaristi, välsignelsens bägare som vi välsignar. Alltså vi uttalar en tacksägelse över allt som Gud har gett oss genom Kristus. Och det finns en riktning inåt, vi tittar mot varandra. Vi som delar ett enda bröd, vi är också en enda kropp. Vi tillhör Herren och nattvarden är en manifestation av det. Och det finns någonting utåt. Paulus talar om att vi gör detta som en form av proklamation. Det illustrerar och proklamerar utåt. Fram till den dag då Herren kommer så säger det någonting om vår tro. Här finns en mängd punkter som de allra flesta kristna skulle hålla med om. Att detta finns i nattvard. Sen finns det också då väsentliga punkter där vi inte är överens. Och den punkten, det handlar ju om vad är den exakta relationen mellan Jesus och nattvardens bröd och vin? Ja, där kan vi se i kyrkans historia. Där tänker vi väldigt olika. Där kan vi se idag att kristna tänker väldigt olika när man ska definiera den exakta relationen mellan brödet och vinet och Jesus. Då har det ofta varit så att det är just den här frågan som man blåser upp. Och man talar om olikheten. Men här finns ju väldigt mycket som vi har gemensamt. Och jag tror det faktiskt finns en poäng att hålla fram det som vi har gemensamt. Utan att behöva förneka eller ta bort det som är olika. Men att vi faktiskt vågar lyfta fram det som alla kommer fram till vid läsningen av Bibeln. Sen har vi olikheterna. Är det så att bröd och vin förvandlas så att det blir Kristi kropp och blod och upphör att i verklig mening vara bröd och vin, så som den romersk-katolska synen är? Är det så att det sker en förändring så att det fortfarande är bröd och vin men att i, med och under brödets och vinets gestalt så finns Jesus, den lutherska synen? Är det så att brödet och vinet inte förändras till sin karaktär men får ett annat syfte, det som man ibland kallar för transsignifikation, som är den kalvinska och den anglikanska kyrkans uppfattning, att det finns en andlig närvaro, så Jesus är närvarande men den är inte kopplad till brödet och vinet, men brödet och vinet är ett tecken på Jesu andliga närvaro runt nattvardsbordet? Eller är det så att brödet och vinet är symboler och vi ska inte ta in ytterligare dimensioner? Den uppfattning som Zwingli har haft och som kanske har varit vanligast i svensk frikyrklighet historiskt. Så här finns förstås stora skillnader. Så jag förnekar inte dem. Då får man jobba med vad bygger våra olika tolkningsskillnader på här. Vad är bakgrunden till att vi förstår relationen mellan Jesus och brödet och vinet så här olika? Så. När vi jobbar med bibeltexter så bör vi titta på den enskilda utsagan, själva påståendet, själva den lilla texten som vi tittar på. Vi behöver sätta in den i det vi kallar för kontext, sammanhanget, närkontexten. I vilket brev står det här insatt, i vilket sammanhang finns detta? Den större kontexten, var hör den här berättelsen hemma i det lite större sammanhanget? Till exempel i Paulus hela tänkande. Vi behöver sätta in det i hela det kanoniska perspektivet. Den stora berättelsen, hela det bibliska perspektivet. Hur passar det in? Och vi måste förstå det här utifrån världsbilden. Utifrån vad Bibeln presenterar för världsbild. Om man jobbar med bibliska texter så är det inte säkert att man löser varenda tolkningssvårighet. Men det är min övertygelse att man i väldigt många fall kan komma ganska långt så att man faktiskt kan få ett meningsfullt förhållningssätt till de bibliska texterna. Att det är spännande att läsa dem därför att det är möjligt att tillräckligt mycket förstå vad författarna vill kommunicera.